P4 Dokumentär.
Jag minns exakt första gången jag såg tidningen.
1980 släpps det första numret av tidningen Okej i Sverige.
Och idag kommer tidningen Okej.
Den älskas av ungdomarna och föraktas av de vuxna.
Det har alltid varit skitsnack från de här kvällstidningen.
We are Satan's people, vi är Satans folk.
Så den matchen vann Hem och skola.
Det här är berättelsen om ungdomstidningen som gick från 0 till 100 och blev en av världens mest lästa tidningar per capita på bara några år. Du lyssnar på P4 Dokumentär och tidningen Okej och mannen bakom succén. Jag heter Malin Marco.
Jag har alltid haft vita väggar i mina rum och man har inte sett så mycket av väggarna för att de har varit fullständigt täckta av planscher, framförallt från Okej. Det var ju en affisch och ibland två i varje nummer som var vändbara. Det var framförallt Kiss, men också Iron Maiden, också Howard Jones, Depeche Mode, Bon Jovi såklart.
Ika Johannesson och jag var båda unga i början av 80-talet och väggarna i våra rum var nog rätt lika. Täckta av affischer på Mötley Crüe, Prince och Boy George. För Ika blev den här tidningen faktiskt början på ett yrkesliv, men vi återkommer till det. Tidningen Okej var som en ungdomsbibel i början av 1980-talet. Alla ville läsa om artisterna vi gillade och få tips om nya. För det var inte lätt att hitta någon annanstans.
Ja, nygammalt och nygammalt.
Ja, för hur gjorde man det annars där i början av 80-talet? När tv-underhållningen var dragspel och folkdans. När tidningarna mest handlade om romantik eller recept på både mat och virkning. Eller bilar och teknik. Då var Jörgen Holmstedt en musiktörstande tonåring.
Och oftast var det ju så via kompisar. Så det var på så sätt som jag och mina kompisar upptäckte Kiss, Thin Lizzy, Slade, Sweet, Nazareth, Queen, Uriah Heep, Deep Purple och så vidare. Det fanns ju några radioprogram som spelade den typen av musik också, Poporama. Men det var väldigt sällan.
Mitt i den här tiden så kommer alltså tidningen Okej. Jag minns när det kom ett nytt nummer till affären. Det riktigt poppade i tidningsstället. Och känslan när man cyklade hem och la sig på sitt rum och fick bläddra mellan de tunna, glansiga, färgglada sidorna och uppleva världen bortom sin egen. Men vem var det som skapade tidningen som vi unga älskade så mycket?
Jag heter Hans Hartvig. Egentligen heter jag Hans Gerd Hartvig. Eller Gerd Hans Hartvig. Och det låter lite krångligt.
Det känns lite pirrigt att få möta honom så här 40 år senare.
Men det beror på att mina föräldrar hade svårt att bestämma sig vilket namn jag skulle få.
Vi ses på ett café utanför Stockholm.
Hallå, kan du stänga dörren? Det var inte så nice när jag var liten. Allting var ju i ruiner.
Resan mot den bästsäljande tidningen börjar i Tyskland. Andra världskriget har just tagit slut och landet ligger i ruiner.
Det fanns alltså ingen mat och min mamma var ju, hon hade inga vitaminer och sånt där. Så hela min kropp var översållat med utslag.
I ruinerna efter kriget föds Hans Hartvig. Han minns ljudet utanför fönstren i sin mormors hus när det kalla kriget tog över.
Jag kommer ihåg när man låg i sängen på natten och så fram mot morgonen så vibrerade hela huset. Och då, man fattade inte vad det där för någonting. Och nästa morgon då kom det stora stridsvagnskolonner som dundrade genom vår by. Va? Det var lite, kändes hotfull i luften, va?
Kanske var det inte så konstigt att Hans började drömma om något annat. För byn Hanau bär också på en annan historia.
Där bodde ju bröderna Grimm. Och där plockade bröderna Grimm sina sagor. Och jag hävdar att min fantasi, som är ganska blomstrande fantasi, den har jag fått tack vare den här omgivningen som bröderna Grimm har växt upp. Så det har format, anser jag, har format lite min inställning till saker och ting.
Fantasin tar han ut i att teckna serier och att gå på bio där han kan drömma sig bort.
I måndags och tisdag så längtade jag vansinnigt efter dig. Det kändes som solbränna på de mest olämpliga ställen. Va?
En av filmerna som man ser är Änglar finns de med Kristina Skolin och Jarl Kulle.
Jag badar flera timmar om dagen.
Som badar fritt och naket ut i den vackra stockholmska skärgården.
Och jag blev så otroligt förtjust i den här miljön, den här svenska miljön. Dels att det inte var så mycket folk, så det här lockade mig faktiskt till Sverige.
Hans vill till Sverige nu. Han vill träffa en svensk flicka och bada naken, precis så där som de gör i filmen. Och en sommar tar han sig till Stockholm för att vara några månader. Han behöver försörja sig och går till Arbetsförmedlingen för att sikta mot stjärnorna.
Har ni något intressant jobb som har med tidningar att göra? För att jag vill alltid bli tidningslayoutare. Och då sa jag, men vi har ett passande jobb här hos Bonniers på Torsgatan 21 i disken. Så det var inte någon tidningskarriär som jag hade framför mig där, utan jag jobbade som diskare i 3 månader.
Han ser tidningsredaktörerna komma och äta sin lunch i matsalen, torkar deras spillda fläckar från bord och golv, bär ut och tar hand om tallrikarna och besticken som de lämnar efter sig. Men på rasterna så lever drömmen vidare när han tar hissen ner i källaren.
Nere i källaren hade de ju stora tryckmaskiner där de tryckte samtliga veckotidningar. Och jag brukar alltid smyga ner till tryckeri och stod där och andades in lukten av färg och tittade på alla de här arken som kom genom maskinen och sånt där.
Här kommer Hans Hattvig för första gången i närheten av tidningsproduktion. Och drömmen om att själv vara med och göra tidning tilltar. Sommaren går mot höst och Hans Hattvig ska åka hem till Tyskland igen. Men först måste han göra en sak som han har glömt.
Men jag har inte badat naken. Och då tog jag bussen ut till Valdemarsudde. Och i Valdemarsudde finns, vid yttersta udden där, finns det en jättestor sån här klippa. Och där klädde jag av mig och kastade in mig i vattnet där. Men förstod inte att det var väldigt strömt, för där kom ju de här finlandsbåten och så vidare. Så det var väldigt strömt, så jag hamnade helt enkelt i några riktiga kraftiga vågor och drev iväg. Det fanns ett pensionärscafé där och där kunde jag gå i land naken. Så mitt första äventyr, det var mitt första nakenäventyr i Valdemarsudde, alltså, där jag var nära att drunkna bland mig.
Ungefär samtidigt som Hans lämnar Sverige och åker tillbaka till Tyskland så tar systrarna Päivärinta sina första stapplande musiksteg hemma i Sollentuna. Och de vet inte att deras vägar snart ska korsas med Hans, som Lili och Sussi.
Det kom ju ganska så tidigt, för att vi är ju uppvuxna i en musikerfamilj. Och pop och rock och så kom ju in, även om vår pappa då, som var mest klassisk klarinettist, så lyssnade vi på all sorts musik. Så att musik har ju följt med oss från början.
I en annan del av Stockholm drömmer Jörgen Holmstedt om att få bli musikjournalist. Han får följa med sin pappa, fotografen, runt till tidningsredaktioner för att sälja in bilder.
De hade ju jättestora flotta kontorslandskap.
Han drömmer om att själv få sälja in reportage till de stora tidningarna. Själv älskar han musik, men får reda på det mesta om nya band via sina vänner.
Det var väldigt sällan som man fick höra sina favoriter i etermedia och i tvn så gott som aldrig. Trasan, Apansson, Trasan och Bananer. De visade per program en video. Trasan och Bananer presenterar Thin Lizzy. Och så fick man för första gången se Thin Lizzy röra sig i låten The Rocker. Alltså det var en jättestor händelse.
Hans Hattvig, han har kommit tillbaka till Sverige efter att ha läst lite reklamkurser i Tyskland. Sverige har fortsatt locka och nu är han här för att stanna. I en annons i en tidning står det att aktiebolaget Håsson Produktion söker en tidningslayoutare. Och Hans har bestämt sig för att söka jobbet.
Då kommer man in i en lokal som ser ut som en penthouse med konst på väggen. Och eleganta damer. Och då frågade en av de här kvinnorna i växeln. Ja, vad gör ni för någonting? Det såg ut som ett bokförlag. Gör ni böcker? Ja, vi gör böcker också. Vi gör pocketböcker. Och så kom de fram dragande med lite porrböcker. Det blev lite chockat. Jag tänkte, men gud, vad har jag ämnat här?
Håsson förlag ger ut tidningarna Piff, Raff och Paff. Ett slags pocketböcker i fickformat, fyllda med pornografiska bilder. Nu får Hans Hattvig för första gången jobba med journalister som vet hur man gör tidning från grunden.
Jag lärde mig i princip allt alltså, som har med tidningsmakeri att göra. Hur man skulle formulera rubriker, hur man skulle på ett litet utrymme. För att de här tidningar som gjordes, det var ju små pockettidningar som gick i en ficka. Så det var ju inga storformatstidningar utan det var ju sån här miniformat. Och då skulle man alltså lära sig hur man extremt fyllde ett omslag. Det skulle alltså överlastas i princip. Varje omslag skulle vara ett sammelsurium av allt. Va?
Och det är framförallt ett tips från den här tiden som senare kommer att bli ett signum för det som kommer att bli tidningsmakare Hans Hattvigs kronjuvel.
Och den ska alltid stå ny eller nyhet på varje omslag. För att ser man en gammal tidning som är 10 år och det står nytt eller nyhet på, då tror man att den är ny. Och då, wow, den måste jag läsa och sånt där. Va? Ett enkelt knep bara. Och sen mycket färg. Va?
Hans lär sig något viktigt om sig själv där på Håsson förlag.
Jag har en blick för vad som är säljbart, alltså vad som går hem helt enkelt. Och det får inte vara för tillkrånglat, utan det måste vara relativt enkel i sitt upplägg. Så att det snabbt går in i människan.
Det är början av 70-talet. I tidningsställen finns Starlet och andra tidningar för unga tjejer. Tidningar som mest handlar om romantik. Och en av de här tidningarna vars försäljning har börjat vika är Tiffany, en så kallad tjejtidning bland flera andra.
Det finns ju hur många såna här kärlekstidningar som helst för tjejer som Starlet och så vidare. Låt oss göra någonting annat. Låt oss göra någonting som saknas.
Genom kontakter så får Hans Hattvig i uppdrag tillsammans med en annan man att vända den sjunkande upplagan.
Men varför finns det ingen poptidning nu? Det finns ju Acts, det är Alice Cooper och det är Sweet och allt möjligt. Då satte jag igång helt enkelt och ändrade den.
Hans, som egentligen inte är speciellt intresserad av musik, ser ändå att det finns något annat hos de här banden som har kommit fram. Något visuellt som lockar.
Utan jag kom in i musiken helt enkelt för att jag fick inte den typen av bilder jag ville ha. Jag visste att varför har man bara de här dåliga duplikatbilderna från skivbolagen som alla utnyttjade. Och då satte jag igång själv och tänkte att då ska jag plåta det här själv.
Hans lägger ner sin själ i att förändra tidningen och det går bra. Men efter en konfliktfylld tid på tidningen Tiffany drar Hans vidare mot nästa projekt. Och nu har han en helt ny idé.
Eftersom jag har jobbat med det minsta tidningsformat, att göra det största tidningsformat också.
Och det är nu som Hans Hattvig blir den som kommer att tapetsera tonårsrummen i Sverige på 70-talet. Med affischer av tidens riktigt stora pop- och rockstjärnor. Nu föds tidningen Poster.
Det blir en dundersuccé, va?
Och nu har Hans något annat än sin skicklighet och sitt öga för köpkraftig tidning. Han har också en gnuttatur.
En fattig fotograf från Amerika knackade på dörren till Poster och sa att hej, jag skulle vilja sälja lite bilder.
Fotografen visar upp en massa bilder på olika band han fotat den senaste tiden. Och det finns ett band som sticker ut.
Vad var det här? De stod så med Kiss på toppen av ett höghus. Ja, det är nytt band det. När du kommer tillbaka till New York, gör en fotosession med Kiss. 3 stycken fotosession. En med motorcyklar, med tjejer, med eld, med you name it. Ta hela den här imagen av den här grymma imagen och gör någonting visuellt av det där. Och då gjorde han det. Och då visar sig när det gäller Kiss att när de här sessionen var klar, då breakade de. Då slog de igenom. Och vem hade alla de här bilderna? Det var Hans Hattvig som hade de här bilderna. Och de kom ju ihåg med. Det var ju den här tysken som ville ha de här bilderna. Och sen dess så fick jag en gräddfil direkt till bandet och till management, inte minst.
Ja, genom kontakter med fotografer och band runt om i världen så sitter nu en tidning i Sverige på unika affischer. Inte bara av Kiss och Alice Cooper utan också av andra världsartister. Hemma i Sollentuna ska Lili och Sussi snart bli tonåringar. Deras musikintresse håller i sig.
Det var ju nästan ett tag att vi var fanatiska på att gå i skivaffärerna när man började komma upp lite i tonåren.
Men vi har ju aldrig varit de här som har haft... Vi har aldrig hållit på med idolskap så. Nej. Utan vi har mer varit intresserade av låtarna, vilka som skrev, producerade, liksom sådär. Så det var mer våran grej att vi gillade musiken och artisterna mer än att vi har aldrig varit de här som har tejpat upp hela väggarna kanske med en speciell artist.
Men hos kompisarna börjar väggarna fyllas av affischer. Från Hans Hattvigs tidning Poster. Men Lili och Sussi, de vill vara de som klistras upp.
Vi ville bli artister. Så att det där var ju också som ett skimmer någonstans. Att det var coolt att se det. Och att vi ska en dag hamna där. Så att det är inte om det blir, utan det är när.
Men i tidningen Poster kommer de aldrig med, Lili och Sussi. Den läggs ner efter 6 år, 1980. Och Hans tänker att det handlar om att publiken var trött på att bara titta på sina idoler. De vill ha något mer också.
Mina läsare har vuxit ifrån det här posterstadiet och de har gått över till att intressera sig allmänt för musiken, en reportagetidning. Så det var helt rätt satsning att göra en okej.
Året är 1980 och det är nu tidningen Okej föds. Hans vill använda all sin erfarenhet av reklam, porrtidningar och poptidningar för att skapa den ultimata poptidningen. Men pressen från förlaget är stor.
Alltså snacka om att det är osmakligt omslag. Men vad ska jag göra? Alltså jag hade ett ultimatum.
Nu tar Hans Hattvig i från tårna. Han har 3 nummer på sig att locka ungdomarna till tidningen som får namnet Okej. I samma röda text och typsnitt som den tyska tidningen Bravo som Hans hämtar inspiration ifrån. De första numren blir i ett mindre format. Och huvudbilden på det första numret blir på Elvis Presleys lik i den öppna kistan där han ligger på Lide Parade efter sin död.
Att ha den döde Elvis i kistan, alltså det var ju ett desperat knep alltså, som jag använde, va? Så idag skulle jag nog inte göra det.
Det är inte bara framsidan med Elvis i kistan som väcker reaktioner i det första numret av Okej. Det är rubrikerna också, som handlar om kedjeorgasmer, sexorgier med småtjejer och att Gene Simmons specialitet är att ha samlag på toaletter. Hans går över alla gränser och reaktionerna blir därefter.
Det kom delegationer från Saxon Lindströms förlag upp till mitt rum och sa: nu får du sluta med din skitidning här. De säger upp prenumerationer på Svensk Damtidning och sånt.
Föräldraföreningen Hem och Skola går i taket. De uppmanar till bojkott av förlagets andra tidningar som Svensk Damtidning och Saxons Veckotidning. Tidningen Okej är skandalös, menar de. Och flera konsumföreningar följer efter och tar bort tidningen från sina hyllor. Och även om Hans Hattvig då säger i tidningarna att han själv tycker att tidningen är smått genial, så ser han på det med andra ögon idag.
Speciellt alla de här sexinslagen, va? Alltså det är ju hårddragna grejer till max, va? Det märker man ju, det ser man ju direkt. Det är bara snusk.
Jörgen Holmstedt, som då är tonåring och har en längtan efter att själv bli musikjournalist. Han följer också debatten och minns de där första numren av tidningen Okej.
Han fyllde de här tre första numren med så mycket sex, drugs och rock and roll som möjligt. Hem- och skolaföreningen tyckte att det var fasansfullt att tidningen Okej sände deras ungdomar fördärvet och så vidare.
Men det är många som uppskattar tidningen. För mellan första numret med en död Elvis på framsidan och det tredje med en fejkad bilkrasch med bandet Blondie, så ökar försäljningen dramatiskt, säger Hans.
Från, jag tror, 16 000 till 64 000 på tre nummer. Förstår du? Så det var ju, och då kom ju de här förläggarna till mitt rum och sa: du, det här är bra.
Ja, förläggarna tycker en sak och de andra på det stora förlaget Saxon och Lindström något annat.
Så deras protester blev så stora och starka så Saxon och Lindströms förlag lade ner tidningen och tyckte att vi tar en paus och tänker om lite här nu. Så den matchen vanns Hem och Skola.
Men Hans Hattvig ger inte upp. Snart är pausen över och Okej är tillbaka.
Och idag kommer tidningen Okej, en slags hänt i veckan för 14-åringar.
Nya Okej står det på omslaget. Och ordet nyhet finns också med i rubrikerna. Det har Hans Hattvig lärt sig från den korta tiden på porrtidningsförlaget. Huvudbilden på det nya numret är på Hulken i den populära tv-serien. Och så en massa småbilder på framsidan som skvallrar om att tidningen innehåller mycket, mycket mer. Bland annat ett band som han sedan tidigare vet alltid säljer bra. Kiss.
Jag minns exakt första gången jag såg tidningen. Det var efter middagen, det var kväll och det ringde på dörren.
Det är 1982 och i Göteborg bor en 8-årig Ica Johannesson.
Och utanför stod min granne Martin som är 1 år äldre än vad jag är. Och så jag minns så tydligt hur han stod där och sträckte fram den här tidningen med en så vacker bild av Hasse Karlsson på. Och som jag dessutom tyckte var den allra snyggaste i Noise, som jag älskade. Då sa han så här: det här är en ny tidning. Den här jag köpt, vill du låna? Och sen så blev det som en kärlekshistoria till den tidningen i så många år.
Erika blir snart en av tidningens många prenumeranter. Och en av dem som följer tidningen i flera år framöver. För nu börjar Okejs succéår. Hans Hattvig är visserligen van att göra tidning. Men förlaget vill inte satsa några stora resurser på Okej. Så han tar hjälp av sin fru Marie-Louise. Nu är det bara de som tillsammans ska göra de 64 sidorna som kommer ut en gång i månaden. Men snart dubblar man takten och kommer ut var 14:e dag.
Jag skrev min första artikel för Okej 1982.
För att få in reportage till tidningen så behöver man frilansare. Jörgen Holmstedt, han kombinerar jobbet som brevbärare med att skriva artiklar om musik.
Och jag hade pratat med den store chefredaktören Hans Hattvig, som ju också var en stor idol, för han hade gett ut två poptidningar som jag växte upp med, Tiffany och affischtidningen Poster.
Jörgen går upp på redaktionen som ligger centralt i Stockholm och ska leverera sin första artikel. Det handlar om att Kiss-gitarristen Ace Frehley snart kommer att lämna gruppen.
Men till min besvikelse var inte han där. Men hans fru var där. För hon var alltid där och var så kallad originalare. Så jag fick lämna artikeln till henne och gick därifrån och var lite besviken över att Hans var inte där.
Jörgen, som är van att jobba åt andra tidningar, blir också konfunderad över hur Okej-redaktionen ser ut.
Det var bara en liten skrymsle, en liten vrå. Därför att Saxon och Lindström, det stora tidningsförlaget som hade många stora titlar som Allers veckotidning och så vidare, de trodde ju inte speciellt mycket på tidningen Okej. De tyckte inte att det var någon riktigt fin tidning att satsa på. Det var ingenting som de var stolta över. Så jag tyckte det var lite konstigt att Hans Hattvig, den store tidningsidolen, höll till i en skrubb.
Publikens dom över tidningen blir en helt annan. De älskar den. Snabbt blir den en självklarhet i 80-talets tidningsställ och tonåringarna fyller sina väggar med tidningens affischer. Jörgen, han vill helst skriva om de band som han själv gillar. Men han blir uppläxad av Hans Hattvig.
Jörgen, han är tysk, han är från Frankfurt. Jörgen, du måste förstå att en tidning, det är inget självändamål. Du gör tidningen för läsarna. Så du måste också skriva om Shaking Fredrik, Anna Bok och alla de gulliga artisterna också. Inte bara dessa hårdrockare. Och det tog 2-3 år innan jag förstod det. Och därefter kunde jag bli proffs, alltså säga upp mig som brevbärare och börja skriva på heltid.
Varje nummer av tidningen Okej fylls med mängder av bilder i färg. Och det är väldigt få annonser om man jämför med andra tidningar.
Fuck you! Jag vill inte ha era jävla annonser. Ja, men ska jag sälja min själ för de här förbaskade annonserna?
Något som Hans Hattvig får kämpa hårt för.
Förlagsledningen, de sålde då billigt annonser, riktigt fula, billiga annonser. Och vi hade alltid bråk med varför måste ni ta in de här fula annonserna? De tar ju bara bort värdefullt redaktionellt material från mina läsare. Så jag fick kämpa att eliminera, ta bort den där skitannonsen som vi fick 4500 för eller någonting den stil.
Nej, Hans Hattvig bryr sig inte om målgruppstänk och annonser som ska öka intäkterna. Han vill göra en tidning som lockar i sig på grund av sitt innehåll.
Man måste ha lust till det vad man gör helt enkelt. Det är det som är viktigt och det borde man tänka på. Tänk lite mer på lust än alla dessa stålar som man hela tiden. Hur många miljoner ska man ha? Men se till att få lite lust i livet. Och det oftast är lusten gratis.
Och så gav han med det här färdiga uppslaget då två sidor i tidningen. Och så hade han klistrat in, eller så hade han då lagt in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bilder ser vi framför oss här på ett uppslag med treat.
Varje uppslag i tidningen har ofta flera bilder på samma artister. Och på varje bild måste det också finnas en bildtext, tycker Hans. Bildtexten är utformad som en gul platta med en röd text på. Och det är Jörgen Holmstedt som får i uppgift att fylla i texten på varje bild.
Och då fick jag alla de här livebilderna och skulle skriva någonting till varje bild. Och ibland fanns inte den så kallade artikeln, alltså brödtexten, inklistrad. Och då kunde man inte hämta information där, utan då fick jag ju vara lite uppfinningsrik då. Och här har jag skrivit på Robban Ernlund på en bild när han står och sjunger, sångaren i Treat, har skrivit så här: Robban har utvecklats till en bra sångare. Och så på trummisen här, Jamie Borger, som han kallas Jompa. Jompa har visat sig vara en utmärkt trummis och showman.
Men hur var det? Du tvingades i stort sett hitta på saker som passade till bilden.
Ja, för det skulle ju alltid ligga en bildtext i hörnet på bilden. Annars blev läsarna jätteirriterade. För det hände att tryckeriet slarvade bort dem där. Och det var läsarna jätteirriterade över. Så även om de här bildtexterna många gånger blev lite fåniga, så finns det en anledning till att vi sitter och pratar om de här 40 år senare. För det gör folk. Det är ett av de starkaste intrycken folk har av tidningen Okej. Det är de lite fåniga bildtexterna i blodrött på signalgula plattor.
Bara några år efter det där numret med Hulken på omslaget så har Okej blivit ett mediafenomen i den svenska tidningshistorien.
1984, då den nådde 156 000 exemplar. Och marknadsundersökningsföretaget Orvesto gjorde en undersökning som visade att 500 000 ungdomar läste Okej. Och det var hela målgruppen. Det hade aldrig hänt tidigare i tidningshistorien. Och det kommer aldrig mer hända.
Och det är inte bara artisterna i tidningen som folk vill se. Även reportrarna blir kändisar för sina läsare.
Vi fick skriva autografer, vilket var lite märkligt, för att vi var ju inte artister eller stjärnor på något sätt så. Fast vi var det i läsarnas ögon tydligen, vilket ju var jättegulligt och roligt på alla sätt och vis såklart, men högst oväntat.
Ja, i ungdomarnas värld är Okej-redaktionen kungar, men i branschen ses de fortfarande som amatörer.
Jag märkte att det fnystes bakom våra ryggar när vi kom till en presskonferens eller något annat ställe där Aftonbladet och Expressen och andra sådana reportrar fanns. Och Måns Ivarsson, musikkritiken på Expressen, han brukade kalla oss för Onej i sina spalter.
Det har alltid varit skitsnack från de här kvällstidningarna. Och jag förstår inte varför de är så jävla surfisigt, alla de här redaktörerna. De är så jävla surfisigt alltså. Vi skickade reporter jorden runt för att göra exklusiva saker som de bara kunde drömma om på Expressen.
I längden vinner tidningen Okej också mot de mest hårdföra kritiker.
De första åren hade vi definitivt monopol på ungdomskultur. Därför att det fanns inga andra medier som brydde sig om pop och rock för ungdomar.
Men föreningen Hem och Skola, de fortsätter att skriva insändare och berätta om vilken hemsk tidning Okej är för landets ungdomar. Och kritiken får ny fart när bandet Wasp gör entré i tidningen. De sjunger låtar som Fuck Like a Beast, där sångaren har en sågklinga i skrevet och poserar med rått kött i tidningen. Något som journalisten Sivert Öholm tar upp i sitt debattprogram i TV.
Hårdrock, ja, det är den typ av rock som vi har läst rätt mycket om i tidningarna. Bland annat det amerikanska bandet Wasp. We are Satan's people. Vi är Satans folk. Kedjor, konstiga sätt att klä sig, sågklingor i skrevet, man sysslar med alla möjliga saker på scen. Vi ska få se en del utav
då det. Då fick ju Hem och Skola ny luft under vingarna. Och de skrev till oss och de försökte hota med bojkott. Och vissa kiosktanter tyckte att också att Hem och Skola har rätt. Det här är ingen bra tidning för våra ungdomar. Men de var ju tvungna att sälja den. Men de vägrade till exempel att sätta upp våra löpsedlar. Men den gången, 84-85, då vek vi inte ner oss. Vi fortsatte att ge ut tidningen. Men den var ju en sån jävla succé då med över 150 000 sålda exemplar var 14 dag. Så det gick liksom inte komma åt oss den gången. Och vad Hem och Skola-föreningen har tagit vägen idag, det vet jag inte.
Men när succén är ett faktum så vill Hans Hattvig vidare. Han bestämmer sig för att förverkliga en dröm han haft länge. Att göra en svensk science fiction-film.
Vad är med till?
Filmen heter Gröna gubbar från YR och har biopremiär 1986.
Är det någon besättning? Kom.
Ja, kupolen är genomskinlig. Jag ser tre gröna figurer i silverglänsande dräkter.
Under tiden så får andra sköta rulliansen och redaktörandet på tidningen okej. Och det går så där.
Folk kan inte peka ut vad det är för fel, men de har en känsla att någonting stämmer inte. Vad är det för mig?
När Hans Hattvig nu tittar på omslagen till tidningen som gjordes under hans bortavaro, så ser han att tidningen förändras.
De förstår sig inte på det där. De la de här stilerna hulla om bulla. Och det är inte frågan om att hulla om bulla, utan det är frågan om att balans.
Upplagan sjunker. Och när Hans kommer tillbaka till redaktionen så har han i uppdrag att vända de vikande siffrorna. Av en händelse hittar han bilder på en brittisk tjej som just släppt sin första singel.
Jag visste precis, det här, så här ska jag göra. Och därför var det klockrent att jag la Samantha Fox på omslag. För att det fanns allt som stämde. Hon hade en hit. Och så vidare. Hon hade rätt utseende och allt sånt där. Så det var helt rätt, va?
Med Samantha Fox på omslaget vänder upplagan så gott som på en femöring. Och förlaget är mycket nöjda med Hans insats.
Då fick jag ett meddelande av min gamla förläggare. Där stod det så här, du är bara bäst.
Hallå, hallå. Måste man vara bög för att inte bli tänd på Samantha Fox hängpattar?
Min kille är Samantha Fox-fixerad. Alla verkar ha blivit helt fixerade vid Samantha Fox. Vart man än kommer så är det bara Samantha hit och Samantha dit.
Hur kan någon påstå att sintare är smartare än hårrockare?
Sverige, ett dött land för ungdomar.
Ett av tidningens viktigaste inslag blir brevspalten. Ett uppslag som samlar tankar och funderingar om högt och lågt hos de unga läsarna. Allt får plats.
Vi är två tjejer på 15 år som undrar hur man gör för att bli groupisar.
Hej Tåström plus Bihang. Märk vår ilska fladdar. När ni divor, vår glädje dödar.
Vi kommer alla att smittas av sjukdomen AIDS och dö ut.
Jag undrar om det är någon mer än jag som funderat på självmord. Och i så fall, vad har ni gjort åt det?
Det är sommar i natt. Jag vill dansa i natt.
Ungefär samtidigt så håller Lili och Sussi på att bygga upp sin karriär. Och snart hittar också de in i tidningen.
Det började mycket. De såg att liksom Lili och Sussi passar i det här formatet. Och nej, men så att vi blev väldigt stora. Via okej också.
Nej, men vi åkte till någon MC-klubb och så fotades vi med så här tajta vita gymtoppar och så hade vi de här breda resårskärpen man hade då och de här tajta ski pants byxorna och du hade den här snygga tajta svarta kjolen, kommer jag ihåg.
Ja, den första fotosessionen med Lili och Sussi blir ett uppslag i tidningen och en poster.
Nej, men det var lite attityd i bilden, så att det blev en liten hit kan man väl säga, kanske att vi etablerar oss tidigt på okej, att de märkte att wow, det här gick ju bra. Och sen så flöt ju våra hits på och okej var ju med oss på turnéerna.
Med åren blir Lili och Sussi några av de svenska artister som medverkar som allra mest i tidningen Okej.
Läsarna fick rösta fram vilka de helst ville se åka till Miami då för det här reportaget. Så att det var faktiskt läsarna som röstade fram oss.
Så jag och fotografen Mikael Johansson åkte med Lili och Sussi Päivärinta till Miami i en vecka och fotograferade sexiga bilder på dem på stranden.
En galen resa, men det var väldigt kul.
Och vad var meningen med resan då?
Jag vet egentligen inte med själva syftet med att vi blev framröstade, men vi tog otroligt mycket häftiga bilder.
Och sen fick vi för oss att vi drar till Bahamas också och tar ännu fler bilder där. Och då gjorde vi det, förlängde resan ytterligare en vecka i Bahamas. Det där var en reportageresa. Det måste ju kosta att det rundas slängar 100 000 kronor 1987. Vad det är i dagens pengar vet jag inte. Men det var inga problem när man jobbade för Okej. Det fanns pengar.
För Jörgen Holmstedt och Lili och Sussi är Okej en del av deras liv och karriärer. Och Ika Johannesson, hon tror också att tidningen påverkade hennes val.
För den har ju betytt otroligt mycket för mig. Och den har betytt, tror jag, väldigt mycket för det yrke jag kom att välja som först var musikjournalist. Och den har betytt otroligt mycket för liksom hårdrock- och metalscenen i Sverige. Och det tror jag ingen säger emot att... Jag menar, hårdrock och metal har varit stort i många länder, men Sverige har ju en enorm publik. Och det finns många skäl till det såklart, men jag tror Okej har spelat en väldigt stor roll där.
Och även om det så här i efterhand är lätt att moralisera de halvnakna bilderna på Samantha Fox, Sabrina och David Lee Roth, så är det något annat som Ika som ung läsare framförallt inspireras av.
Men Okej skrev ju också om Doro, om Lita Ford, om Joan Jett, om Runaways till och med tror jag i början. Så att på något konstigt sätt, jag minns ju inte exakt hur de skrev om de här kvinnliga rockmusikerna, men jag vill minnas att det introducerade mig för att det fanns även kvinnliga rockmusiker som såg lika coola ut som killarna gjorde. Så där tror jag ändå att de kan ha att Okej kan ha spelat roll för mig i att känna att ja, men det här kan jag göra. Jag kan starta ett band, jag kan starta en tidning. Att den var inbjudande på det sättet. Jag menar, jag går fortfarande med en bild av Joan Jett och gamla Runaways till frisören när jag klipper mig. Liksom så att, något intryck har de gjort, och det var jävligt mäktigt när jag fick intervjua Doro på Sweden Rock för massa år sedan och mindes de bilderna som var Okej i början på 80-talet.
Och att det skulle vara en tidning som både tjejer och killar skulle lockas av var en sak som också drev Hans Hattvig.
Den huvudsakliga tanken att man är jämlik helt enkelt. En bra reportagetidning för alla smak. Va? Och det fantastiska var ju att Okej hade ju 50% kvinnliga och 50% manliga läsare. Det är helt unik. Som allt annat som är bra, det måste finnas balans helt enkelt.
Fram till 1989 jobbar Hans Hattvig vidare som chefredaktör på Okej. Men han känner sig klämd mellan förlagets krav på att öka intäkterna och så sin egen kreativitet. Han drar vidare och skapar nya tidningar som också de blir framgångsrika. En Ding Ding Värld och Veckans Nu. Och när han ser tillbaka på tiden med Okej så är det åren då det gick som bäst som han helst vill minnas.
Ja, det var naturligtvis när jag hade det optimala gänget som var självgående. Det var helt enkelt underbart att jobba med alla dessa fantastiska fotografer och journalister och allt sånt där. Du vet, man behövde inte prata så mycket utan de visste exakt.
Du har hört P4 Dokumentär och programmet Tidningen Okej om mannen bakom succén. Producent Sofia Kottorp och Ola Hemström. Jag heter Malin Marko och programmet är gjort 2024.